Palmsöndagen. Och kyrkoårets tema är vägen till korset. Ett steg på Jesu väg till korset är att han under höga hosianna-rop rider in i Jerusalem. En jublande folkmassa hyllar honom som judarnas kung. Genom sitt val av riddjur att välja en åsna hänvisar han till profetian i Zakaria 9:9. Det är glädje och fest. Men medlemmarna i Stora rådet, fariseer, präster och skriftlärda, jublar inte. De har sedan länge beslutat att döda Jesus därför att han gång på gång har utmanat det andliga ledarskapet. I fyra evangelier får vi berättelsen om Jesu liv från födelsen till korsdöden och uppståndelsen. Jag har valt att titta lite närmare på hur Johannes berättar om Jesus i sitt evangelium. Johannes berättar lite annorlunda jämfört med de övriga evangelisterna. Han väljer 7 av Jesu tecken som på olika sätt visar hur annorlunda Guds rike är mot världens rike. Det är ögonblicksbilder av Guds rike i blixtbelysning. 1. Han gör vatten till vin. 2. Han botar ämbetsmannens son. 3. Han botar en lam på sabbaten. Och 4. Han låter 5000 dela på en pojkes matsäck och alla blir mätta. Han går på vattnet. Han botar en blind. Och så till sist uppväcker han Lazarus. Jesus gör tydliga anspråk på att vara den Messias man väntar på. Faderns son, människosonen. Och han utmanar också genom de 7 jag är-orden. Jag är livets bröd. Jag är världens ljus. Jag är dörren. Jag är den gode herden. Jag är uppståndelsen och livet. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är vinträdet. För judarna är det bara Gud som kan presentera sig som jag är. Jag ska hålla mig till de 7 tecken som Jesus gör innan han på palmsöndagen rider in i Jerusalem. Johannes skriver i slutorden att Jesus gjorde många andra tecken. Men dessa har upptecknats för att vi ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Jesus är väl medveten om varför han har kommit i världen. Han har kommit för att ta mänsklighetens synd på sig och dö istället för oss. Och det kan inte vara en vanlig död på grund av sjukdom eller olycka. Det måste vara en offerdöd. Han förstår att det goda han kommer att göra och det han kommer att säga om hyckleri och lögn, det kommer att provocera det andliga ledarskapet. Stora rådet, präster, skriftlärda och framförallt fariseer. fariseerna anser sig vara bäst på att följa lagen och de äldste stadgar, och de skryter gärna om det. Genom Johannes evangeliet ser vi hur allt vad Jesus gör och säger skärper konflikten med judarna. Det börjar redan då Johannes döparen pekar på Jesus och säger: "Där är Guds lamm som tar bort världens synd." Det är en tydlig hänvisning till Jesaja 53 och offerlammet som offras vid uttåget ur Egypten. Det första tecknet sker vid ett bröllop. Vinet tar slut. Och Jesu mor säger till honom: "De har inget vin." Det är ingen bön. Det är ingen begäran om att Jesus ska gripa in. Det är bara en beskrivning av läget i en praktisk fråga. Och så får också vi berätta för Jesus hur det är när vi tycker att det trasslat till sig för oss. Det brukar hjälpa. Det är min erfarenhet. Det andra tecknet är att Jesus botar en ämbetsmans son. Jesus är tillbaka i Kana där han gjort vatten till vin. Och då kommer en man i kunglig tjänst till honom. Hans son ligger sjuk och nu vill han att Jesus ska följa med för att bota sonen. Men Jesus säger: gå hem, din son lever." Vi får och kan be Jesus om hjälp även när vi inte är nära bönämnet. Avstånd har inget hinder för Jesus. Det tredje tecknet är att Jesus botar en lam vid Betesdadammen på en sabbat. Och Jesus säger åt honom att ta sin bädd och gå. Och sen drar sig Jesus undan. Judarna säger åt den botade att han inte får bära bädden på sabbaten. Och nu börjar judarna förfölja Jesus. Han bryter ju mot buden. Han botar en sjuk på sabbaten. Han uppmanar den botade att bära sin bädd på sabbaten. Det är sabbatsbrott. Men Jesus bryter inte mot lagen utan mot de äldstes stadgar. De äldstes stadgar är detaljerade regler som man måste följa för att inte bryta mot buden. Och det andliga ledarskapet har som uppgift att övervaka folket och tillrättavisa då det ser brister. En sträng tillämpning av de äldste stadgar leder till orättvisa bedömningar och gjorde mer skada än nytta. Ser vi till vår egen historia kan vi se hur församlingsledningar också tillämpat en uppsättning av levnadsregler, syndakatalogen, för att hålla församlingen fri från världsligt inflytande. En sträng tillämpning av sådana regler har lett till orättvisa bedömningar som gjort mer skada än nytta. Som gör mer skada än nytta. Det som upprör judarna mest är att Jesus påstår att Gud är hans far. Och därmed jämställer sig med Gud. Men Jesus är inte en människa som vill vara Gud. Jesus är Gud som blivit människa. Bespisningsundret är speciellt så tillvida att här är det inte enstaka personer som får hjälp. Här är det en stor folkmassa. Och det är klart att man ser möjligheten till livslång försörjning om Jesus blir kung. Men Jesus drar sig tillbaka. Det är inte hans uppgift. Han drar sig undan för enskild bön. Det Jesus vill visa är att om vi delar med oss av det vi har, så kan Gud välsigna det mångfaldigt. På kvällen efter det här undret så ger sig lärjungarna iväg i en båt. Jesus är kvar ensam i bön. Det blåser upp och lärjungarna kämpar i vågorna. Då kommer Jesus till dem, gående på vattnet. Och så fort han kommit i båten är de framme vid stranden dit de skulle. Vi är många som fått uppleva att stormiga och svåra situationer löst sig, lugnat sig, när vi tagit med Jesus in i oron. Nu flockas människorna omkring Jesus. Det är många som vill följa honom nu och få del av det bröd han ger. Men när Jesus talar om att brödet som han ger, det är hans egen kropp, hans eget kött som offras för att världen ska få leva. Och då är det många som går ifrån Jesus. Och Jesus frågar de 12 om de också vill gå. Och Petrus får svara för dem alla: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Ja, Jesus gör det inte särskilt lätt för människor att komma till tro. Han är inte intresserad av efterföljare som bara är ute efter egen vinning. Fördelar för sin egen del. Det som vill följa Jesus ska göra det i tro och kärlek. Och så möter Jesus en man som varit blind sedan födseln. Och lärjungarna frågar vem som har syndat, den blinde eller hans föräldrar. Och Jesus svarar att varken han eller föräldrarna har syndat. Vi lever i en fallen värld där sjukdom, handikapp och olyckor kan drabba oss alla. Jesus botar den blinde. Även denna gång sker det på en sabbat. Och nu börjar man ifrågasätta om det verkligen har skett ett under. Har den blinde gömts undan och ersatts av en seende man som var lik honom? Och vad säger föräldrarna? Har sonen varit blind från födseln, eller har de hittat på det för att han ska kunna försörja familjen med att tigga? Föräldrarna bekräftar att det är deras son som har varit blind sedan födseln, men vill inte säga något om hur han blivit botad, för de är rädda att bli uteslutna ur synagogan om de säger något gott om Jesus. Även i vår tid sker det under, och även i vår tid ifrågasätts det om det verkligen skett ett under. Mikael Grenholm har skrivit boken Dokumenterade mirakler. Han presenterade sin bok i ett radioprogram och i slutet av programmet fick olika experter uttala sig. De hade många finurliga förklaringar till de olika händelserna. Men den som tog priset var denna. Även om vi inte kan förklara det nu, så kommer vi att kunna förklara det när forskningen och vetenskapen kommit längre. Så talar den som inte vill tro. Under och tecken stärker tron hos oss som redan tror. Men den som inte tror hittar alltid bortförklaringar. Det sjunde tecknet är att Jesus uppväcker Lazarus. Vi hade den här texten i den ekumeniska böneveckan. Och många goda tankar delades under de olika samlingarna. Jag kom att fästa mig för ett enda ord. Vi läser ifrån Johannes 11 och 28. Sedan gick hon, Marta, hem och kallade på sin syster Maria och viskade: Mästaren är här och kallar på dig. Varför viskar Marta? Hon har nyss samtalat med Jesus om uppståndelsen. Och Jesus har åtminstone antytt att uppståndelse är möjlig redan nu. Detta måste Marta berätta. Hon kunde ha ställt sig i dörröppningen och ropat till alla i huset: Jesus är här och han kan uppväcka Lazarus. Marta gör inte det. Hon vet att Jesus inte vill skapa sensation. Nej, det Maria måste få höra, det är att Jesus kallar henne till sig. Han vill dela sorgen med systrarna. Vi har sett i samband med tidigare tecken att Jesus drar sig undan. Den här gången drar han sig undan till en liten stad nära öknen. Han utnyttjar inte möjligheten att bli hyllad och uppmärksammad. I vår tid kan vi ibland se annonser om helande möten och mirakelkonferenser. Och så kan man annonsera om man anser sig ha täckning för det. Jesus gjorde inte så. Jesus gör inte så. När Jesus står vid Lazarus grav blir han upprörd och skakad i sitt innersta. Graven påminner honom om hans egen död och begravning. Snart kommer den stund då det ska ske som han har kommit till världen för att utföra. Han ängslas inför den stunden och överväger att be om att få slippa. Stora rådet har beslutat att döda Jesus. Men rätten att verkställa dödsdomen ligger hos romarna. Därför måste man ha en anklagelse som kan ge dödsstraff enligt romersk lag. Och det får man när Jesus rider in i Jerusalem och uppfyller Sakarias profetia. Sakaria 9:9. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Att utge sig för att vara kung är att utmana kejsarens makt. Och judarna ställer Jesus inför Pilatus med anklagelsen att Jesus säger sig vara deras kung. Pilatus genomskådar deras plan. Han vill fria Jesus. Men de envisa korsfästeropen får honom att fälla domen. Och så blir Jesus dömd, både enligt judisk och romersk lag. Hans försoningsstöd ska gälla hela världen. Jesus fullföljer sitt uppdrag att bringa försoning mellan Gud och människor. Därför kan vi lita på att han också håller sitt löfte om att vara med oss alla dagar, även dagar av sorg och förtvivlan. Amen.